även gulnar, och medan himlen blir allt gråare skiftar Oddpodd-redaktionens ansiktsfärg till klädsamt blek. Och vi som sitter här och tappar färg är jag, Tobias Nordström, och Sveriges klarast lysande svarta pärla, Billy Rimgard.
Hallå, svarta pärla, är det så?
Det är väl härligt. Jag tänker så, det finns både någon slags sjörövarkonnotationer med The Black Pearl och även att man någon form av... Jag siktar i alla fall på någon form av halv svarta fåret grej.
Det bästa av båda världar.
Precis.
Ja, jo, det är bra här. Gillar de här höst, det mörka höstomet. Omen i plural.
Jag skulle tippa att det är omen. Ett omen, flera omen.
Ja.
Jag vågar inte svära på det, men det låter...
Pluralbestämd form då?
Detta omen. Dessa omen. De här omen.
Okej.
Okay. Ja. Jag tror man kör omen hela vägen.
Jag försökte säga någonting i stil med höstomena. Eller någonting sånt.
Omenanna.
Man kan mejla till kontakten.se om man kan grammatik. Jag tänkte på en sak. Jag försökte ju ducka hösten genom att åka till Italien här förra veckan.
Ja. Hur var det?
Det var härligt. Vi satt och åkte runt lite i Toscana och sånt. Väldigt avslappnande får man väl ändå säga på någon nivå.
Förlåt, jag bryter in här, men jag skjuter ner direkt här efter en ninja-googling. Omenen, superfult ju.
Omenenna.
Ja, jag vidhåller fortfarande att man kör omen över hela brädet.
Det ordet diskvalificeras från Oddpodd.
Ja, definitivt.
Det och vagel.
Varför vagel?
Vagel är ett hemskt ord.
Dock väldigt bra i plural, vaglar.
Och vlogg, det är nog det fulaste ordet jag vet.
Det har du sagt förut, det står det för två år sedan också.
Ja, men jag har inte ändrat mig, jag är konsekvent.
Men har inte vloggen spelat ut sin roll? Alltså som begrepp, tänker jag. Ser man inte bara att man har en YouTube-kanal?
Ja.
Såna här, vad heter det, bolag som pysslar med att producera YouTube-videos, de kallar ju de som har YouTube-kanaler för kreatörer. Det är bland det töntigaste jag har hört.
Och det kan... Ja, nej, låt oss inte gå in och...
Jo, säg vad du skulle säga.
Jag fick någon bild framför mig om ett säljmöte.
Ja, det är definitivt.
Vi och våra kreatörer, vi ser ju framtiden.
Ja, men det är också så här, att sätta, vad heter det, begreppet PewDiePie i samma mening som ordet kreatör. Jag vet inte, det skär sig lite grann på något sätt.
Ja, jag har inte följt PewDiePie, så att jag vet inte.
Han är väl kompetent på det han gör, men man måste fortfarande komma ihåg att det han gör är att sitta och skrika medan han spelar dataspel och filmar det.
Mm. Ja, jag följer en snubbe som heter Expert Thief, som gör fantastiska GTA-videos. Som också sitter och skriker väldigt mycket, men som är otroligt rolig.
Men vad gör, alltså det är roligheten han som är hans USP helt enkelt?
Att han är väldigt bra på att spela det och gör väldigt roliga saker i spelet.
Jag ska säga det, med just... Alltså jag har åtnjutit väldigt mycket i mina dagar att sitta och titta på så här playthrough-videos och sånt. Men jag ska säga det att... Första gången jag såg PewDiePie är bland de första gångerna i mitt liv där jag kände att jag är gammal och inte förstår grejen.
Mm.
Därför att så här, bland sina fans så är det ju humorn som lyfts fram som PewDiePies stora styrka. Och jag ser liksom inget roligt alls i det.
Nej.
Jag vet inte, ska jag omfamna den gammelheten?
Det där är ju otroligt komplicerat. Just humor är ju en sån sak som känns väldigt mycket som en åldersmarkör.
Förlåt, jag säger så här. Ska vi sätta en knappnål i det här och plocka upp det här om ungefär 10 minuter, 13 minuter någonting? Med gammelheten.
Ja, ja. Det kan vi göra.
Jag såg en segue till någonting vi ska prata om snart.
Ja,
men vi kan väl prata först istället om biosommaren.
Jag får inte berätta om Italien.
Förlåt, berätta om Italien. Förlåt. Jag har gått en väldigt lång promenad, så jag är lite så här uppe i varv när vi kör nu. Så att jag ber om ursäkt. Jag ber om ursäkt att jag brer ut mig.
Jag ska hålla det kort, okej.
Okay. Nej, du brer ut dig. Jag vill höra allt om Italien.
Ja, nej, det vill jag absolut inte göra. Men det jag skulle landa i var att jag såg skurksuperbasens framtid när jag var där. Det är lite otippat kanske. Och då menar jag inte, alltså det blir lätt då när man tänker Toscana, man tänker de här gamla städerna, man tänker kanske på Volterra som spelar en viss roll i Twilight. Och där var jag, men det var inte den skurksuperbasen som jag främst tänker på, utan jag åkte till en vingård. Antinori, känd vinproducent i Toscana. Och sen liksom när man kommer dit. Vad spontant, vad tänker du? Så här, besök på vingård, hur ser det ut när man kommer dit?
Jag tänker så här frodiga, vad säger man på svenska? Hills, alltså kullar. Ett så här jordigt landskap, och jag tänker en så här gyllene solnedgång.
Mm. Här var en slingrig väg med 2 meter höga betong på vardera sida om vägen. Och den leder fram till en mynning som ser ut som NORAD. Man kör in där. Hela komplexet är byggt i så här stål som rostar. Jag bara
säger komplexet lovar gott här.
Ja, byggt i stål som rostar med flit, så att säga. Extremt noggrant utskurna liksom ljushål som är utplacerade här och där gör att det inte blir mörkt där inne. Det var som att komma hem till Alvar Aalto, kan jag tänka mig, om han var en superskurk. För det var liksom, det var ett berg. Och
finns det många superskurkar bland möbeldesigners, tror du?
Ja, jag vet inte. Det gör väl inte det. De är underrepresenterade i superskurkssegmentet, tror jag. Men det här, de odlade alltså vindruvor på berget, och insprängt i berget var det här skrytbygget, som var alltså bland det mest hysteriska jag har sett. Väldigt nybyggt är det, det var 2 år gammalt. Jag slänger upp en bildgoogling på Antinori, Toscana, någonting. Hitta fram till en bra sökning som ger många bilder.
Gör det.
Så kan man se det. Och det är här jag vill landa. Jag sätter 100 kronor på att vi ser detta Antinori-komplex i någon film inom 2 år.
Ja, men det är ingen dålig spaning. Eller så har du ju gett den stora, den breda massan av location scouts som lyssnar på Oddpod lite, så här, lite bra tips. Men jag tänker även att Italien känns väldigt så evil-villain-kompatibelt. Jag tänker att har man valt en person som heter han Roberto Berlusconi?
Silvio.
Silvio, såklart. Har man valt en person som Silvio Berlusconi som ännu en miss då, premiärminister eller president?
Är väl inte kvar som president?
Nej, men han har varit.
Han har varit, ja.
Men vilken av dem? Premiär? Ledare helt enkelt. Ja. Väljer man en sån person som ledare, vad heter det, flertalet gånger, så är man ju ett land med en förbläss för de pompösa skurkarna, kan man väl säga.
Mm, precis. Det enda landet i världen som har ett ord för, alltså motsatsen till att regera.
Att bli förtryckt, eller?
Nej, men alltså...
Bli regerad, typ.
Nej. Alltså att du har makten men du regerar inte.
Aha, okay.
Alltså att inte leda, att inte regera, utan att bara vara i en maktposition utan att regera.
men det, för det känns, alltså det är väl det som är på något sätt fascinerande med Italien. Jag har väldigt mycket emot Italien, ska vi säga. Jag har släkt från Italien, men jag har inget emot dem. men just den här grejen med att de verkar, alltså den här övertygelsen om sin egen förträfflighet är liksom ganska sjuk i ett land som har liksom pissig ekonomi, dålig politik, hälften är liksom fullblodsrasister, och då har man liksom fortfarande mage att slå sig för bröstet och tro att man är världsledande på så många fält.
Vad tror de det? Jag är inte säker. Jag tycker det kändes ganska avslappnat jämfört med exempelvis Frankrike.
Ja, men alltså det samtidigt, du menar att fransmännen är värre?
Ja, jag tycker det.
Men jag kan ju ha fått en skev bild av Italien, så att säga. Men det är väl framförallt människor från, eller befolkningen i Rom, som har en väldigt sån övertro på det italienska, så att säga. Att man har bäst mat i världen, man har bäst kläder i världen, man har bäst bilar i världen i form av liksom Fiat.
Nu sitter du bara och citerar från en Birro-krönika rakt av.
Ja, fast skillnaden är att Birro tror på alla de här sakerna.
Birro tycker att...
Ja, exakt. Har jag fått min bild av hur italienare är från Birro?
Ja.
Ja. Fascister är de ju bevisligen i alla fall.
Shit, vad, den här promenaden du tog, liksom, vad var det den gjorde med dig? Du kommer ut av sluggar.
Ja, men det, jag vet inte. Med Italien så tillåter jag mig vara lite fördomsfull.
Mm, jag hade trevligt i alla fall. Det var gott vin.
Men vi vänder vår blick mot en annan kontinent, den vi nästan alltid pratar om, nämligen den nordamerikanska.
För och där finns det ju ingen övertro på sig själv.
Jo, men där finns det på andra sidan... inbillar jag mig, eller tycker jag någonstans kanske i alla fall, en medvetenhet om sin övertro. Alltså vi vet att den övertron i mångt och mycket är falsk, men vi har den ändå.
Ja, det var en ursäkt också.
Ja, definitivt. Ja. Jag har aldrig sagt att jag inte är en hycklare. Men i Nordamerika då så har sommaren 2014 blivit den sämsta biosommaren sedan 1997. Och det är ju då såklart bara ekonomiskt räknat och även då justerat för inflation. Men vad beror det här på, tror du?
Jag läste nyheten så... Alltså, för, visst, de traditionellt så har ju det funnits de här blockbuster-somrarna i USA, eller hur? Som vi inte har jobbat så hårt med här. För att i Sverige är väl sommaren en sån här nedåtgående förbi och... tror jag.
Ja, fast SF
är det väl juldagen, är det inte det?
Ja, jo, det är den klassiska releasedagen för den årliga svenska storfilmen, den årliga svenska blockbustern. Men SF har ju samtidigt då de senaste, jag tror att det är 4 åren, kan vara 3, tagit till sig det här i form av konceptet biosommar. Mm. Som de kör väldigt hårt med varje år och kablar ut liksom biorepertoarer med de största releaserna vecka för vecka. I liksom olika, vad heter det, billboards och vepor och grejer. Så att nog har väl liksom världen fått finna sig lite grann i att sommaren är blockbustersarnas högtid. Eller har varit i alla fall de senaste åren.
Mm. Ja, det jag funderade på var så här, jag gick tillbaka till, jag kommer att tänka på sommar 94 och kände mig helt plötsligt väldigt gammal förstås. Men jag gick till, jag var tvungen att gå tillbaka dit för
det är Jurassic Park året.
Nej, det är 92, va?
Är det så tidigt?
Ja. Sommar 94 så min mor jobbade som säljare och hade som så här promotionmaterial till kunder som köpte mycket. Fått biobiljetter att dela ut. Men grejen var att hon inte blev av med dem där i samma takt som hon fick nya. Så hemma hos oss så låg det en gigantisk bunt med gratisbiljetter som jag var fri att använda. Så att just sommar 94 blev det väldigt mycket bio. När jag och min kompis Rickard, vi tog så här... Du vet, man tog 10 biljetter och så åkte vi in och såg 5 filmer på en dag. Liksom.
Älskar sånt.
Den grejen. Och därför gick jag tillbaka när jag började fundera över det här. Om man jämför med en biosommar i år och en biosommar 1994 för 20 år sedan. Så tittade jag vilka filmer som hade premiär 94. Då, sommar 94 så kunde man se Forrest Gump, Lejonkungen, True Lies, Speed och The Mask. En bra sommar känns det som.
Ja, men det är inte superdålig i alla fall.
Nej. Och det jag tänker spontant är att här finns det lite bredd. Det finns lite... det finns något för alla i den här lilla... det här var ju bara de storfilmerna då, så att säga. Det fanns ju även de här mindre bra. Flykten från Absalom, minns du den?
Mm. Oh ja, med Ray Liotta, va?
Ja, precis. Ja. Den gick också då.
Har gått otaliga gånger på TV6 sen, ska jag säga.
Det kan jag tänka mig.
Från sommaren 1994 till onsdag 21.00 på TV6.
Den vägen ska alla filmer vandra. Och jag vet inte om det här är ett utslag också för att man är så här cynisk och trött. Men jag tycker att det finns kanske en större likriktning i det som lanseras som det här är en stor film för sommaren idag.
Det här var ju lite... ganska precis den analysen gjorde jag, även såg jag New York Times, om det var förra veckan, när de här uppgifterna kom. De, jag tror jag för mig att de bokstavligt talat skrev att biopubliken var tired of more of the same. Och det, alltså det finns ju såklart en poäng i det. Det har, vad ska man säga, det finns liksom ett segment av superhjältefilmer och sen ett annat segment av reboots och remakes som följer någon form av mall för vad den här sommarblockbustern är. Men jag tror även, jag skrev lite grann om det på min blogg också här i veckan, att jag tror även att det har skett en liksom en förskjutning där sen några år tillbaka filmstudierna inser att man kanske bör undvika alltså den konkurrensen som blockbuster sommaren har blivit. Att det finns, man vet att det finns utrymme för kanske max fyra kanske riktigt stora biofilmer en sommar. Man kan liksom inte ha en superstor film varje helg och vänta sig att man ska liksom låta miljonerna rulla in bara. Och det har i sin tur lett till att man så här sprider ut lite grann. Jag kommer ihåg att jag läste i början av året när Lego The Movie hade premiär att den hade premiär. Som, det var liksom då en stor satsning. Jag kommer inte ihåg vilken studio som låg bakom, det var Universal eller vilka det var. Men det var liksom lite av ett experiment att den hade premiär då så tidigt på året. Därför att man liksom rent traditionellt sett hade det varit mycket mer klassisk biorelease-strategi att lägga den i liksom maj eller juli eller någonting när alla familjer har sommarlov och så vidare. Men den blev ju en kassasuccé ändå. Och jag tror till och med att, jag tror att det var Slate, jag kan mycket väl ha fel, som på något sätt förklarade då att det här var liksom ett tecken på en förändring som stundar. Och jag tror även att man liksom ser allt mer hur hösten också börjar ta form som en spelplan med liksom The Mockingjay, alltså Hunger Games, den tredje Hunger Games-filmen som har premiär nu i höst, och liksom Interstellar som också ligger för en höstrelease, så rör man sig i en riktning där man vill sprida ut filmerna lite mer än att ha den här tuffa konkurrensen på sommaren. Så jag tror på riktigt att biosommaren på ett sätt är död, men att det är liksom... Jag tror liksom att den formen kommer finnas kvar, men att vi även har liksom en ljus framtid till mötes i det att vi kommer ha stora, väldigt motsedda filmreleaser året runt.
Det ser jag fram emot faktiskt. Jag tycker det är bra. Jag tycker sommaren är trams.
Ja, och framförallt så får man ju även då man får ju en vad ska man säga, en jämn, alltså i år har jag varit väldigt duktig på att se de flesta större filmer på bio, men man får även då med det här nya en ny och mer utspridd ett mer utspritt bioschema, man får fler filmer man kan se hemma så att säga. Förut fick man ju liksom ofta i framåt november december ett pärlband av sommarens storfilmer att liksom beta av på några veckor bara. Och sen var det klart. Nu kommer man kunna se fram emot hemvideosläpp året runt också på något sätt.
Apropå Interstellar, så kanske vi ska köra en kort Interstellar update.
Det tycker jag.
Interstellar update.
November numret av, eller är det oktobernumret till och med, av Empire, har ju ett omslag hämtat från Interstellar.
Det är novembernumret, säger jag.
Novembernumret.
Mm. De ligger ju alltid så här en månad före. Alltså, vad heter det? Novembernumret släpps i september, slutet på september. Liksom.
Ja, varför inte? Jag antar att det blir en matig artikel också.
Mm.
På omslaget så ser vi ju, i trailern har vi ju sett den här isplaneten, och här är det då ett närmare foto från den.
Mm. Jag tror även att den här kommer vara någon slags första poster. Vi har haft en teaser poster förut för Interstellar, att det här blir någon form av första officiell poster för filmen, läste jag på, jag tror det var på Collider, någon sån media aggregator sida. Det är ju inte så mycket nytt på det här omslaget.
Intressant att de väljer det omslaget dock. För vi har ju tidigare när vi har sett trailers och funderat lite, så har vi ändå gnabbats om hur stor del av filmen handlar om att vara i rymden och på en annan planet, och hur stor del handlar om liksom familj här på jorden. Att de väljer att flytta fokus dit kan ju vara en... det kan ju, alltså, att de gör just i Empire säger väl någonting kanske, men att de använder det som poster eventuellt då, det känns ju mer så här, okej, man vill sälja det här som en rymdrulle i alla fall.
Alltså Empire har ju de senaste 5-6 åren fått väldigt rätt förtjänt ryktet om sig att vara filmmagasinet som går filmbolagen till mötes, så att säga. Det är ofta väldigt snälla recensioner. Och även ofta väldigt, väldigt, alltså deras stora reportage är ofta sällan särskilt granskande, och ofta intar ofta mer någon slags så här fanboy perspektiv. De gjorde ju ett väldigt, väldigt omfattande reportage på typ 30 sidor eller någonting inför The Dark Knight Rises. Så att jag antar att de fick ett bra... De fick bra G med Christopher Nolan då, och att de även då har bjudits in. Alltså jag tror att man helt enkelt har gjort lite av en deal här, och satt den här postern på omslaget till, det ska säga att det är någon slags begränsad collector's edition utgåva av tidningen som har omslaget, men att man har satt postern som omslag på tidningen i utbyte lite grann mot att man har fått lite tillgång till inspelningen och så. Men vi kan väl i alla fall understryka att vi kommer läsa reportaget som en del till nästa Interstellar Update. Det nya numret släpps då 25 september. Så får vi se om vi hinner med det till nästa veckas avsnitt, eller om det blir veckan därpå. Men så snart som möjligt, som vi har lagt vantarna på senaste numret av Empire, så kommer vi diskutera det reportaget.
Och medan vi sitter och ser fram lite mot Interstellar, så sitter världens Apple-fandom kanske och ser fram emot Apple Watch. Det var ju Apple Vaka, mission, vad heter det?
Ja, högmässa.
Högmässa, Apple högmässa här om veckan. Där de presenterade Apple Watch, den bärbara, eller ja, bärbara klocka. Det vore ju jättejobbigt om de släppte en klocka som inte var bärbar.
Stationär klocka, det är en sån här, vad heter det? Farfarsklocka, nej vad heter det? Moraklocka.
Ja, precis. Men ett armbandsur helt enkelt då, som mycket fokus låg på två saker, nämligen betalningar, att nytt betalningssystem tillsammans med Visa som ska underlätta, och sen health and fitness, alltså träningsklocka helt enkelt. Man vill gå upp emot Garmin och dem, antar jag, för att springa med. Jag vet inte om jag skulle vilja svettas i en sån där rackare, men okej.
Jag kommer inte ihåg nu, men vad kommer den ligga på i pris, minns du det?
Det vet jag inte.
Jättemycket.
Ja, precis. Min spontana reaktion var så här: vem har ens klocka längre? Jag googlat lite, hittat en undersökning från 2011 i USA, där det var så att 60% av dem i åldrarna 15-39 använder primärt sin telefon för att hålla tiden. Och jag tror att, alltså det fanns en ännu tidigare undersökning jag hittade från 2009, där 30% av dem under 25 aldrig haft en armbandsklocka. Har du armbandsklocka?
Nej? Jag hade, får se nu, jag tror jag till och med kan pinpointa åren mellan 16 och 18 eller någonting sånt där, hade jag armbandsur. Men nej, det har jag inte. Och det känns på ett sätt väldigt ironiskt att Apple, som var med och dödade behovet för armbandsur, nu på något sätt släpper ett armbandsur. Alltså att återskapa behovet på något sätt. Det är också så här, alltså jag förstår idén att det här på något sätt är någon form av stepping stone mot liksom en helhjärtad förflyttning till att man har någon form av kommunikations enhet på handleden. För det tycker jag kanske i praktiken inte är en superdålig idé. Och att liksom mobiltelefonen snarare utvecklas till ja, men som att mer blir en liten dator. Så jag tänker att telefonegenskaperna tas över helt av en klocka på något sätt. Det tror jag inte är en superdum idé. Men i dagsläget känns det väl som en vad ska man säga, en lyxvara för early adopters lite grann.
Jag tänker så här, att den heter Apple Watch. Är Watch lika mycket överensstämmande med det gamla armbandsuret som Phone i iPhone stämde överens med vad en telefon var innan den? Alltså, då är det klart att ja, det skulle kunna vara fett. Men när man läser vad den kan så är det inte så här att man hoppar högt. Det här har jag en liten teori faktiskt.
Mm, berätta.
Jo, så här, att Apple har alltså ända sedan väldigt länge gjort design innovationer på områden som folk har så här hoppat högt över. Jag såg en film som heter Draft Day som handlar om NFL-fotboll, där ägaren ger instruktionen till general managern att så här, han fan vad lång den här liknelsen blev.
Ja, men kör på. Ja, jag har också sett Draft Day. Så att, ja,
ägaren äger ett vattenland och alla står i jättelång kö för att åka en väldigt brant rutschkana för att den makes a splash. Och när general managern vill signa en bra defensiv spelare, då så säger ägaren defense doesn't make a splash. Att han vill ha en tung quarterback som det liksom slår gnistor om så här, för fansen. Och både med iPod, iPhone, iPad, så har de liksom made a splash. De har kommit med fantastiska innovationer på områden som folk blir så här: wow, jag kan samla all min musik här, skivsamlingen behövs inte.
Fast glöm inte att iPad var också de första veckorna efter att den hade presenterats på deras keynote speech otroligt utdömd.
Ja, som
en, ja, exakt. Som en undermålig läsplatta och som en, vad man kallade det mest, en stor iPhone så att säga.
Precis. Jo, absolut. Men om man säger med facit i hand så var det ändå en så här, ja, okej. Det fanns plattor innan, men de gjorde liksom plattan så. Mm. Vad ska man säga? Familjär då. Men nu, alltså när de här sakerna är gjorda, man kan förbättra sina gamla produkter. Inte särskilt kul, doesn't make a splash. Eller ska man ge sig in på områden som är extremt tråkiga, nämligen banking, kreditkortstransaktioner eller så här fitness, mäta hjärtslag. Liksom, inget av det makes a splash. Och därför så tror jag så här att det kommer nog ändå vara ganska tufft, både för dem och för andra, för nu så tittar folk, man läser så här liknelser om att Oculus, de har i alla fall en vision och bla bla bla, du vet, för att hur nyttigt den kan vara att förenkla transaktioner genom att ha dem i klockan, så det är ingen som blir imponerad av det, för att det är så här tråkigt, det är admin.
Det är liksom en gammal problemlösning i princip. Ni har fixat en idé som alla redan har haft.
Ja, precis. Även om det i grunden har potential att förändras här, att fan vad skönt att slippa stoppa in ett kort och chippet är smutsigt, ta ur, göra rent chippet, slå in en jävla kod på en bakteriehärd av siffror där liksom tusen andra har haft sina flottiga fingrar samma dag. Jag skulle gärna slippa det, men så här, det är inte så att jag gör vågen när någon kommer och säger så här, du kan slippa det om du köper den här dyra armbandsuret. Därför så känns det som att alla som utvecklar nu, jag säger absolut inte att allt är klart och allt är färdigt uppfunnet, absolut inte, men det finns en utmaning här i att det är inte samma grymma, man kan inte hålla samma fyrverkeripresentation av någonting som i botten gör ganska tråkiga grejer.
Men jag tror också så här att det mest positiva med det här är väl att alltså, wearable technology är ju fortfarande ganska töntigt. Alltså jag tänker det, Google Glass må vara ett steg in i framtiden. Det ser fortfarande otroligt lökigt ut när någon går runt och har glasögonbågar med någon liten display på. Och liksom, visst, GoPro-kameror i all ära, men vi vet alla att extremsportare också är ganska lökiga. Alltså, alltihop är bara ett litet steg från mobilhölstret liksom. Och fördelen då när Apple, som är vad ska man säga, early adopter-människornas darling nummer ett, när de ger sig in på wearable technology och när de gör det så måste de även bli ledande på området på något sätt, för att det är så de jobbar. De kan inte ha en produkt som de inte är ledande på området på, därför att deras marknadsidé är att vara ledande. Och det är väl på något sätt bra att de går i bräschen och liksom blir ett företag som kan leda till att wearable technology tar lite fart som någonting häftigt, till exempel.
Mm.
Men då, har du någon wearable technology-grej du gillar?
Ja. Alltså, problemet är att det finns en annan dimension av det här. Visst skulle det vara jätteskönt, som sagt, att slippa hålla på med kort när man ska betala eller sådana saker. Men det känns som att allt, alltså i botten så ligger ändå någon så här skitskakig SQL-databas som någon hackar och snor ens uppgifter. Alltså innan vad ska man säga, den bredare arkitekturen känns säker, så känner inte jag att jag är jättepigg på att ha så mycket liksom just som smälter in i mig.
Du är mer som in den gamla gymnasieläraren som ville ha kvar de gamla koaxialkablarna till när ryssen kommer.
Lite så. Jag såg idag på lunchen så såg jag en true story, en snubbe på Segway som glider upp och beställer mat i en food truck. Och då känner jag så här att om den snubben om ett halvår så kommer han betala med en Apple Watch.
Ja, det är... Jag tror kanske till och med att den snubben, han importerar en iPhone 6 innan dess, så kan jag betala redan... Ja, i och för sig, food trucken måste ha stöd för det, såklart.
Precis. Och det talar ju inte till Apple Watchens fördel att det är så, att han kommer göra det.
Nej. Jag sa att vi skulle sätta en knappnål i det här med vuxenhet. Jag tänkte nämligen att vi ska prata lite grann om en artikel som publicerades i veckan i New York Times av deras filmkritiker A.O. Scott. Den har rubriken The Death of Adulthood in American Culture och handlar, jag vet inte, TLDR-versionen är väl lite grann på något sätt att vi nu ser, framförallt inom amerikansk tv, slutet på vad A.O. Scott kallar male authority och hur det ungdomliga istället tar vid som ett dominerande berättande. Har du spontana tankar när du läser den här texten?
Det handlar ju väldigt mycket om det här. Mellan raderna så står det act your age, utropstecken. Känns det som. Alla personer som skildras på tv är liksom, han pratar ju, det är främst män han pratar om då. Han pratar ju om att det finns bara boys. Och när folk växer upp och inser att de inte kan stay a boy forever, så finns det inga adult males role models typ att vända sig till i populärkulturen. Jag tycker att han är fel ute helt och hållet. Jag undrar åldern på denna man.
A.O. Scott, han är själv väldigt mycket, framförallt inom amerikansk kulturjournalistik, en male authority, så att säga. Jag ska kolla hur gammal han är, men från höften tippar jag på 47 kanske. Vi ska se här.
Och då kan man ju liksom tänka sig... Alltså,
48, ja.
Mm. Och om svenska kulturkoftor är träiga så är inte det någonting mot vad amerikanska kulturkoftor är.
Nej,
alltså de är ju 100 år äldre i sinnet än de är i ålder.
Men lite mer institutionell i amerikansk kulturjournalistik om man är kulturkofta, så att säga.
Och det finns en jävligt sunkig underton i det han säger. Och det är inte bara jag som går i någon så här rabiat försvarsposition för egen del, utan alltså, det är ju helt fantastiskt att vi har byggt ett samhälle där välfärden är så stor, eller vad ska man säga, vårt välmående är så stort, att vi kan fortsätta bejaka intressen och fortsätta göra det som gör oss glada även efter att liksom livet har knackat på och sagt hello, du är inte 18 längre, du kan inte vara ute och klubba hela nätterna. Okej, säger man, jag kan inte vara ute och klubba hela nätterna, men jag kan fortfarande sitta och spela tv-spel eller spela in min podcast. Eller, alltså, det finns ett underkännande av folks intressen här. Jag menar, vad är alternativet till att... Han menar ju någonstans här att alternativet till att gå på Comic-Con och sitta och liksom vänta på nästa Avengers-film, det är att få ett uttryckslöst ansikte och klippa gräsmattan och mata in sina timmar på kontoret tills det är dags att dö. Eller?
Ja, men alltså det jag kan känna igen mig i det han beskriver är att... Alltså man förlorar något lite grann också i liksom hur kulturen har utvecklats. Alltså han nämner ju till exempel Tony Soprano som ett exempel. Och Tony Soprano är på många sätt ett utmärkt exempel på alltså hur den moderna kulturen visar hur den gamla alfahanen har fallit till en figur som brottas med sina... liksom, i Sopranos fall då, infantila problem, alltså psyket. Det är saker som liksom inte ska höra den typen av karaktär till. Vad heter det? Tony Soprano säger ju det till och med själv i något avsnitt, det här med
nowadays everybody's gotta go to shrinks and counselors and go on Sally Jesse Raphael and talk about their problems. Whatever happened to Gary Cooper? The strong, silent type. That was an American. He wasn't in touch with his feelings. He just did what he had to do. See, what they didn't know was once they got Gary Cooper in touch with his feelings, that they wouldn't be able to shut him up. And then it's dysfunction this, and dysfunction that, and dysfunction my fungo!
Alltså, för jag tänker att det A.O. Scott också så här, griper efter är någon form av gammal typ av hjälte. Jag tänker Bogey, jag tänker John Wayne. Alltså personer som var vuxna och som deras problem var att de söp för mycket och hade liksom tjall med damerna, så att säga. Och jag tror att när de karaktärerna skulle ges ett djup och så var det oftast med, vad ska man säga, rena osympatiska drag av den typen. Alltså dålig kvinnosyn, problem med spriten, kanske lite rasistiska åsikter. Men att de fortfarande var liksom gedigna män, så att säga. Och vad ska man säga, en samtida protagonist av samma snitt skulle liksom ganska snabbt reduceras till en kliché om man gav dem de attributen. Och istället så ger man då den samtida protagonisten mer vardagliga problem för att färglägga karaktären. Hur det blir liksom, vad ska man säga, Seth Rogen-versionen. Man röker lite weed och man spelar lite för mycket tv-spel. Därför att det är lite mer, man kan känna igen sig lite mer i det. Man kan lättare känna igen sig i någon som är lite dålig på att ta ansvar än vad man har i någon som går i trenchcoat och är liksom misogyn, eller vad man ska säga.
Men problemet är ju bara så här att det som de talar om, du nämnde the strong silent type. Det som den klassiska bilden av vad det innebär att här växa upp, bli vuxen och ta ansvar, bita ihop och så vidare och fullständigt gå sönder på insidan. För att så här, the strong silent type är ju alltid den som ligger och gråter till sömns. Därför att det är så här, de följer bara, vad ska man säga, man följer omvärldens förväntningar och krav på vem man ska vara när man har blivit vuxen, snarare än att följa sitt hjärta. Eller?
Jo, så blir det ju givetvis. Men det är väl för att de karaktärerna inte tillåts det. Men det är alltså det jag kan känna, det jag på något sätt kan sympatisera med i E.O. Scotts kritik är ju samtidigt att det lätt blir alltså att även den nya formen av karaktärer blir klichéer i just den typen av Seth Rogen-figurer eller alltså Lena Dunhams Girls karaktär, vad heter det, i form av Hannah, är också någon form av så här kliché i liksom den sena 80-talisten, tidiga 90-talistens oförmåga att känna sina begränsningar och vara alldeles för öppen och prata om saker som borde vara privata och så vidare. Alltså alla de sakerna blir i sin tur, alltså den vad ska man säga, den nya typen av vuxenhet är i sin tur också lite platt, eller vad man ska säga. Även om man kan relatera till den i stor utsträckning, så är den liksom, vad ska man säga, den blir och kan också bli uddlös lätt.
Ja, absolut. Som berättande så är det ju aldrig kul när man kör fast i klischégrejen, men han tar ju även upp såna här saker som young adult-genren i böcker, att den är så populär bland folk som inte är young adults. Men där handlar det om en så här klassificering som är så här, i princip betyder den så här, det är okej för young adults att läsa den, men det är inte bara skrivet enkom för dem. Så. Och där, alltså, jag vet, någonstans kanske den här diskussionen var ganska het, vill jag minnas, när Vänner var som mest populär, att den så här gav en osund bild av så här människor, så här att de inte kan släppa det här gamla dormroom-grejen. De borde så här skaffa sig familjer och flytta ut till the suburbs och skaffa barn. Så här, det här är inte ett normalt beteende för vuxna människor. Men där menar jag att numera, när det inte är ett krav att man skaffar 10 barn och så går 3 bort och så, för att, alltså, när det inte är förutsättningen för att överleva, så är det helt okej att välja ett sånt liv om man vill. Eller så glider man in i the suburbs och skaffar familj om liksom, det är den grejen man vill, och båda funkar någonstans. Det finns ändå en så här moral, men det finns ändå någon som står och skriker act your age uppifrån någon jävla klippa och tycker sig vara för mer när man diskuterar om det.
Definitivt. Men jag tänker också så här, en intressant aspekt på det här är ju i någon mån att vi är ganska eller någorlunda i alla fall befriade från det här i Sverige av någon anledning. Alltså det jag tänker, alltså vi är både befriande från act your age-skrikandet i ganska stor bemärkelse, men framförallt så är vi i kulturen ganska befriande från den här typen av, vad ska man säga, man-child-figurer, vad heter det, som finns i den amerikanska kulturen. Jag tänker att vår version av det är liksom så här Fredde i Solsidan som obsessar över grillen. Det är liksom den närmaste man-child vi kommer på något sätt. Men även det kan absolut inte sägas vara någon form av ungdomlighet.
Nej.
Det är väldigt långt ifrån någon form av så här universitetstillvaro att tänka på, vad heter, glödbädden och så vidare.
Men en väldigt, väldigt stor skillnad där, det är ju att i USA, och nu gör jag en jättegrov generalisering, men på många sätt är det ju så här att det här college-utflippandet, där folk är så här, rök på, ligg runt, festa, för sen börjar allvaret och då försvinner allt det här. Då har du en vecka semester om året och du måste jobba 80 timmars veckor, liksom. Mm. Punkt. Vilket gör att det blir en otroligt så här mytisk bild av ett alternativt liv, att kunna leva på det sättet. Och så är det ju inte alls här, utan folk fortsätter ju odla sina intressen även om det inte är liksom young adult sci-fi, utan det kanske är att spela golf eller att segla eller någonting. Men folk, det är ändå okej att så här, att vara intresserad av någonting och att ha fritidssysselsättning. Det är snarare förväntas att du ska ha det i olika ideella föreningar och klubbar och så vidare.
Ja, men sen tror jag också att i liksom amerikansk kultur och det amerikanska samhället så har vuxenheten hållits som, alltså det du nämner, precis det du nämner om det här utflippade college-livet, det har liksom funnits en bild av att det ska ta slut, som har varit väldigt tydlig. Alltså, sen då när du får din, vad heter det, degree och fyller 22, då är det liksom bara att slänga jeansen, dra på sig chinos och ge sig ut i arbetslivet och gå i skjorta och dåligt sittande kavaj. Även ifall du liksom är i princip en yngling fortfarande. Och alltså riktigt den grejen Jag tror att det kan ha lite att göra med att i Sverige så studerar man liksom längre upp i åldrarna på något sätt. Och när, om man går på universitet och högskolor så är det en väldigt blandad ålder som inte alls finns i USA på samma sätt. Det gör att vi liksom inte har riktigt samma idoliserade bild av ungdomen och därmed inte samma behov av att hålla fast vid den heller kanske.
Jag slänger upp en länk till den här texten som vanligt på oddpod.se. Spännande att höra era åsikter om det här, du som lyssnar. För ja, det finns ju många nyanser av det.
I veckan kom det ju även nya bilder på Batmans nya Batmobil, vad heter det, från inspelningarna av Batman v Superman Dawn of Justice. I stort sett ser bilen ut att vara som någon slags kompromiss eller sammanslagning av den Tumblr-pansarfordons-grej som dominerade Christopher Nolans Batman-filmer och de lite mer, den lite mer gotiskt tonade bilen som regerade i de gamla Tim Burton-filmerna. Men det finns någonting ganska avgörande på den här nya bilen, nämligen två stycken kulsprutor i bilens främre del. Och det här är ju ett problem givetvis, framförallt ur den aspekten att Batman använder ju inte skjutvapen. Nej. Av lite olika skäl. Det kanske tydligaste och mest kanoniserade exemplet lär vara i The Dark Knight Returns, alltså Frank Millers grafiska roman om Batman, där han har sönder ett gevär och pratar om att, jag för mig att han säger någonting om att det här är fiendens vapen på något sätt. Är det ett problem att Batman har börjat lagt sig till med kulsprutor?
Ska vi säga det för de som inte har sett bilden, att det fanns ju, han hade ju skjutvapen i även Burton-bilen och Nolan-bilen. Men de kom ju ut ofta för att skjuta sönder saker som var i vägen och sånt. Här är de ju liksom mountade längst fram. Ja. Som en jävla gun turret.
Mm. Verkligen.
Och bilen, ja, alltså jag tycker bilen inte alls känns i linje med Batman överhuvudtaget. Alltså någonting av den. Men, det är en annan grej. Nu är det skjutvapnen. Jag tycker att det här är... Det är ett större problem än man först tror, skulle jag vilja säga. Mm-hmm. Batman var ju, alltså från början så sköt, så var när han var en vanlig dude som alla andra. Och så, alltså vi pratade 40-talsserierna, där sköt han ju. Men sen så slutade han göra det. Och jag tycker att det är en väldigt viktig aspekt av honom. För på något sätt, som du säger där i Frank Miller, att han bryter ett skjutvapen i bitar och pratar om att det är fiendens vapen. På något sätt så känns det som att det är... Hur ska jag formulera det? Skitsvårt att formulera tankarna här, känner jag. Batman står för en värld som... han står för en ordning, en slags ordning. Mm. Som alla skurkar och maffiafamiljen och allt sånt där absolut inte står för. De står för kaos.
Precis.
Och det blir en väldigt definitiv, alltså just det här att gå in och skjuta ner dem, det leder bara till att någon vill skjuta tillbaka. Och allting leder hela tiden i Batman till att folk ska buras in. Mm. Alltså, skurkarna skjuts inte av och sen är de borta, utan de så här buras in. Det finns någon tro på människan att rehabilitera.
Ja, men det finns ju också den aspekten i... Alltså, det finns två aspekter på det som du snuddar vid som är superintressanta. Just det att om Batman skulle gå och skjuta ner folk, då skulle han bara vara en vanlig simpel vigilante. Nu är han, det som gör honom lite till en superhjälte är att han står över det på många sätt. Och framförallt då genom aspekt nummer två, att han är, som du precis nämner, principfast. Och det är en väldigt så här, viktig del i byggandet av hjälten på något sätt, och då, alltså, till skillnad då från till exempel antihjälten som inte har några principer, så har hjälten principer att gå efter. Man kan liksom inte tumma på dem i någon större utsträckning, därför att då blir man det man, vad heter det, försöker bekämpa helt enkelt.
Mm.
Jag kommer att tänka på när jag var liten tittade jag otroligt mycket på MacGyver. Och jag gillade MacGyver väldigt mycket, inte bara då för att han kunde bygga en rymdraket av en toarull och en tub räkost, utan även för att han han liksom avskydde även han skjutvapen och även våld. Mm. Att han, vad heter det, hände ju att han var tvungen att slå någon på käften, men det följdes då alltid nästan av en, ett klipp eller liksom en liten sekvens på Richard Dean Anderson som liksom fick ont i handen eller gjorde någon slags liksom så här, att det liksom inte var någonting han ville göra. Vilket liksom var ganska så här, moralistiskt, men även ett fint tecken på att MacGyver var liksom en vetenskapens hjälte, inte en nävarnas, så att säga. Och det gjorde, det höjde liksom MacGyver upp till en nivå som stod över buset, så att säga. Mm. Precis som att Batmans avsky, eller inte avsky kanske, men hans icke-användande av skjutvapen höjer honom över den simple skurken på något sätt.
Och det finns ju något väldigt definitivt i att stå och peka en liksom revolvermynning mot någon.
Ja.
Man gillar ju inte, jag skulle inte gilla Batman om det var så att det var, ja men, om han kör sin stealth grey, han kör sin stealth pryl, glider upp bakom någon inte ont anande henchman och bara blåser ut skallen på honom. Mm. Alltså så här, den sortens avrättningsmode det skulle bli skulle jag nog inte uppskatta.
Nej, alltså då blir det ju någonting annat. Då blir det ju The Punisher av alltihop. Och det, alltså det har ju en funktion det också, men det är inte en superhjälte i den, vad heter det, mån som Batman, Superman och andra av de mest ikoniska superhjältarna är. Därför att i deras koncept så finns det inbyggt att även vara en symbol för någonting bättre och någonting som så här, ska inspirera någonting. Och det gör ju liksom inte den rena liksom hämndprylen av att meja ner folk.
Det är ganska intressant, det har ju använts
idealism med... liksom.
Ja. Och det behövs ju. Mm. Man kan ju säga rent rationellt så kan jag tycka jo, men skulle han inte stoppa brotten mer om han beväpnar sig till tänderna? Och det är klart han skulle. Men nu pratar vi, det här är ändå så här nästan en gudamyt. Liksom, vi behöver inte ha den enkla vägen fram där. Det är inte att gå omkring i ett mörkt hus där det har skett ett mord och ropa efter sin kompis. Så här. Det är inte att vara dum, utan det är att vara snygg. Mm. Snarare. Mm. Och det jag undrar är, alltså det är inte så att Batman vägrar hålla i ett vapen. Det gör han ju. Eller skjutvapen. Och han har ju som sagt haft det tidigare. Men det har ju aldrig varit på det här
tågkulsprutor i fören sätt.
Nej, precis. För det känns ju väldigt...
Coming out guns blazing.
Precis.
Tror du det blir så här, ett John Woo-montage i Batman v Superman? Där liksom han bara tar fram två guldpickor ur byxlinjen och har en så här, kryptonit shootout med Superman. Då lämnar jag salongen. Det gör jag.
Och så flaxar duvorna mot himlen.
Ja.
Men det är också så här svår sak att uppröras över lite grann. För att det känns som så här,
det är klart att det är.
Den absolut töntigaste så här nerd rageet, det är väl att gå loss på att Batman har pistoler på sin bil. Liksom. Det vore supertöntigt egentligen. Men samtidigt, ja, det skaver i mig. Det skaver.
Det är också lite det vi gör. Det är lite vår, alltså då menar jag nördar i stort, grej. Att uppröras över petitesser på något sätt.
Jo, absolut, absolut. Men det handlar ju också om att vi, det var lite som när man såg Captain Kirk köra rattfull i första trailern till nya Star Trek-filmerna och man kände så här, but really? Och så här efterhand, jo, men han kanske var en sån person som i sin ungdom skulle kunna göra det, absolut. Men det känns ju som ett jävla karaktärsmord och behöva möta detta.
Jämställer hur det, vad heter kulsprutorna på nya Batmobilen, är det ett lika stort karaktärsmord?
Jag tycker hela bilen är det. Jag tycker bilen är felbyggd. Jag tycker den här...
Gör om, gör rätt, det ser ut säger Billy Rimgard.
Ja, det ser ut som en jävla Doom Machine som fruktansvärd. Nej, jag gillar den inte.
Men du hade inga problem med Tumblern i, vad heter det, The Dark Knight-filmerna?
Det var en alternativ tagning på Batmobilen. Mm. Och kreativitet. Alltså den låg ändå i linje med vem Batman var och vem Bruce Wayne var i i de filmerna. De jobbade ju med att ta fram militär tech, och det där var ju ett hopkok av den tech de hade till hands. Och jag tycker att rent estetiskt så låg den helt i linje med vad Nolan försökte göra. Här känns det bara, ja, men det känns så himla, jag tycker inte den känns, tycker du att den känns rätt?
Rätt och rätt, alltså jag tycker, jag fattade ju så att jag är helt med på det klara med att det är klart att bilen måste ha en ny design, och det här känns väl lite grann estetiskt i alla fall i linje med ja, men någon form av lite så här bryskare brute force Batman som jag antar att Afflecks version kommer vara. Så att jag hade nog väntat mig att den skulle se ut någonting sånt där. Men det du är inne på också så här, kommer du köpa den här bilen om det visar att det finns liksom en acceptabel backstory? Att det här är, du vet, stulen, vad heter det, tech från Lex Luthors företag eller någonting sånt?
Ja, alltså ja, kanske, men alltså problemet är väl så här, om Tumblern var dubstep så är väl den här bilen är så här Linkin Park. Det är så dålig nu metal kommer ackompanjera den här.
Vänta, du älskar ju Linkin Park.
Ja, fast inte som estetisk markör kanske.
Okej.
Ja, vi får se var det landar, men nu metal kommer det bli. Det är jag helt övertygad om. Nu metal ska vi inte avsluta avsnittet med däremot. Vi försöker hålla oss ifrån det här i Oddpod. Vi jobbar mer med de här analoga, mjuka ljuden och lite sånt.
Var är vi på dubstep versus new metal-skalan?
Oh, bra fråga.
Det är väl någonstans... den oberoende gotaren som står bredvid och tittar på, eller?
Ja, men vi är väl någonstans halvvägs i något slags John Carpenter-land. Mörkret fast ändå elektron. Nej, jag vet inte. Det är dags att lägga på locket.
Ja, vi gör det. Vi rundar av. Vi är tillbaka igen nästa vecka med ett nytt avsnitt av Brutti Riktum. Lyssna då och ha det jättebra tills dess.
Tjena.